Välkomna. Dagens ämne, det är det tredje under det här läsåret, är Bibelns röda tråd. Bibelns röda tråd. Man kan ju verkligen fråga sig om Bibeln har någon röd tråd. Och tar man sikte på att Bibeln innehåller en rad olika böcker och två olika testamenten, Gamla testamentet, Nya testamentet och en rad olika böcker av olika litterär karaktär, då kan man ju fråga sig, finns det någon röd tråd? Men om man tänker sig att Bibeln är en enda bok samtidigt som den är flera böcker, och det är den, det här är Bibeln, det är den heliga skrift, det är den kristna trons grundval, urkund, heliga kanon, det är en enda bok enligt kristen uppfattning, samtidigt som den innehåller en rad böcker. Ja, är det en enda bok, då borde ju kanske finnas en röd tråd, som i de flesta böcker. Och den kristna övertygelsen, den är ju att det finns en röd tråd, och det är det som är skälet till att de här böckerna är samlade. De kristna samlade inte ihop Gamla testamentet. Det hade judarna redan gjort innan Kristus föddes. Men enligt de kristna så är den rätta förståelsen, den rätta tolkningen, klarheten över vad som är den röda tråden och huvudinnehållet i judarnas heliga skrifter, alltså Gamla testamentet, det är uppfyllelsen genom Jesus Kristus. Så för de kristna så är alla dessa böcker samtidigt en enda bok med en tydlig röd tråd. Så kallad vetenskaplig bibelforskning ser det ju inte riktigt så. Delar inte denna övertygelse. Och tolkar inte de olika böckerna så att de kompletterar varann och samspelar kring en röd tråd. Utan man ser böckerna som ganska olikartade. Om det skulle vara så att det är en röd tråd i det här, då förutsätter det ju någon sån form av gemensam planering, eller hur? Precis som man har en röd tråd när man skriver en bok, så har man någon struktur, man har någon plan, man har någon layout, någon outline, eller vad man nu säger, och genomför det. Men för modern forskning kan man inte räkna med att det finns någon gud som på något sätt har hållit ihop det hela, som står bakom de olika profeterna och apostlarna. Och kan man inte tänka sig det, så är det onaturligt då att det skulle finnas en röd tråd. Ja, man säger att det är lika onaturligt som om man skulle kunna hävda att Nils Ferlin ska kasta visst ljus över August Strindbergs produktion. Det är olika saker, det är olika författare, de har inte direkt med varann att göra. Lika lite så har väl Jesaja och Jeremia och Hesekiel med varann att göra. Och Mose och Nya testamentets apostlar med varann att göra. Enligt den kristna övertygelsen så har de med varann att göra. Och frågan är nu, när man ska studera en sån här bok, och när man, som är bakgrunden till den här serien, ska ut med en ny översättning av den här boken. Den kommer ju nu om en månad, som du vet, Svenska Folkbibeln. Om man i samband med detta arbete, och när man nu har översatt, ska ta hänsyn till de här anspråken som Bibeln reser. Anspråk på att det finns ett sammanhang, ett djupare, ett högre sammanhang. Det finns en röd tråd. Och man ska ta hänsyn till den kristna övertygelsen att detta som sägs om Jesus, det är redan förutsagt. Att det finns profetior i Gamla testamentet som avsiktligt och reellt handlar om den messia som är Jesus Kristus från Nazaret. Ja, enligt den syn som kommer att prägla nu Bibelkommissionens översättning, så ska man inte ta sådana hänsyn. Man ska arbeta på ett vanligt historiskt kritiskt sätt. Man får inte räkna med en övernaturlig kausalitet eller ett övernaturligt väsen, alltså Gud själv, som verkligt och reellt har påverkat, gripit in och givit upplysningar som inte låg i tiden. Upplysningar som man fick bara tack vare Gud, inte därför att man som lånade av andra människor och av andra folk och bara sammanställde tankar som var mänskligt sett rimliga och möjliga, som låg i tiden. Vi som arbetat med Svenska folkbibeln, vi har en annan uppfattning. Vi menar att när man översätter måste man alltid så troget som möjligt återge vad den eller det som man översätter säger. Hur tokigt det än är. Om vi skulle tycka att det är tokigt. Om vi tycker att den vi vill tolka eller översätta har galna idéer. Jag kan inte dela dem. Eller det är missuppfattningar. Så är ju poängen för all översättning att man ska förmedla precis det som den som man översätter säger. Om man sen tycker att det är upprörande eller galet eller felaktigt, ja, då får man föra fram sin kritik, sin opposition i andra sammanhang. Men man får inte blanda in det i själva översättningen. Är det inte så? Det är väl nästan självklart, tycker jag. Vad Bibelkommissionen gör enligt vår uppfattning är att man blandar ihop de här sakerna. Att man tar in i själva översättningen ett avståndstagande från Bibelns anspråk. Man går in och säger i förklarande noter att ursprungligen så handlar det här inte om den kommande messias. När det är en text som enligt texten då handlar om messias och som enligt Nya testamentet har fått sin uppfyllelse genom Jesus Kristus. Man säger alltså i klartext att den kristna övertygelsen, den bygger inte på saklig grund. Och därmed har egentligen hela kristendomen, eller det kristendomen vilar på, står och faller med, det har fallit. Den kristna övertygelsen är att gamla förbundets skrifter har fått sin uppfyllelse, sin fullbordan i Nya testamentet. Det är ju en tro, det är en övertygelse. Men det är den övertygelsen som man går ut med och vill visa genom att läsa rätt upp och ner innantill att vi har grund för den övertygelsen. Vi har inte hittat på den eller läst in den eller övertolkat materialet, utan den här övertygelsen, den har stöd i de heliga skrifterna. Då i hela sin mission så argumenterar man ju utifrån skrifterna. Medan då en så kallad mera vetenskaplig bibelöversättning utgår ifrån det moderna vetenskapsidealet att Bibeln har ställt samman och kommit till utan Gud. Det vill säga, man kan säga om Gud skulle finnas, om Gud finns, så har han inte agerat övernaturligt och direkt, utan bara bakom kulisserna, så att det i alla fall är inomvärldsliga orsaker hela tiden. Därmed har jag berört lite grann en konflikt eller en olikhet i synsätt som är ganska viktig att veta någonting om. Nå, tillbaka då till detta med Bibelns röda tråd. Enligt kristendomen finns det en röd tråd, ett djupare sammanhang. Det är en enhet trots att det är 66 böcker. Det är den kristna övertygelsen. Nu är frågan hur vi ska formulera det här. Vad är den röda tråden? Ja, man kan formulera den på flera olika sätt. När man studerar hela materialet så kan man göra sammanfattningar och säga att det, så här kan jag formulera den röda tråden. Jag ska ge några exempel. Ett klassiskt uttryck för, en klassisk formulering för den röda tråden, det är att säga den röda tråden, det är synd och nåd. Och vill man brodera ut det lite så är det alltså människans vilsenhet, människans syndighet, människans brottslighet och Guds godhet som är oförtjänt, som är nåd. Det handlar om hur människan går vilse och hur Gud i sin stora godhet söker människan och vill rädda människan, kan man kunna säga. Det är temat, eller den djupare röda tråden. Och vill man uttrycka det kort så säger man alltså bara då, synd och nåd. En annan formulering skulle kunna vara, den röda tråden, det är människans behov av räddning. Och människans enda hopp, vad som är människans räddning. Den röda tråden är människans behov av frälsning eller räddning och vad som är denna räddning. Vad som är människans enda hopp. Eller skulle man kunna formulera det, och det är typiskt för den lutherska reformationen. Man säger att Bibelns röda tråd eller tema, det är lag och evangelium. Det här har många missuppfattat och tänkt, aha, det är ju två saker. Lag och evangelium, och Bibeln är ju också två saker, gamla och nya testamentet. Och då har man trott att Luther och reformationen menade att gamla testamentet är lagen och nya testamentet är evangelium. Men så hade man inte menat. Utan genom hela Bibeln finns båda dessa saker. Och vad menar man med båda sakerna? Jo, med ordet lag menar man att här får man veta vad Gud kräver. Vad som krävs för harmoni, för frid, för lycka. Hur det bör vara ordnat och inrättat för att det inte ska bli elände och död och krig och konflikter. Guds krav nämligen på att människan är god, inte bara lite på ytan utan inne i sitt hjärta. Att människan älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv. Det som då inte blir uppfyllt och därför ser det ut som det gör. Men Guds krav, Guds lag, det går som en röd tråd. Och parallellt med detta, Guds evangelium som betyder då Guds stora gåva. Hur Gud ordnar det så att kravet blir uppfyllt. Det som människan själv inte klarar av. Det glada budskapet om en messias, en frälsare. Som ställföreträdande uppfyller för människan det som krävs. Och som sonar, betalar eller gottgör människans skuld. En skuldsanering om så vill. Eller vi kunde formulera temat kanske människans gärningar och Guds gärningar. Vi går igenom hela Bibeln, den röda tråden, så får vi se. Hur ser människans handlingar ut? Vad gör människan? Vad vill människan? Vad ställer människan till med? Och vad gör Gud? Så människan i relation till Gud och Gud i relation till människan. Det är den röda tråden, skulle man kunna säga. Ja, eftersom människan behöver frälsning och har kommit vilse. så kan man ju också säga att den röda tråden, det är Messias, eller som det heter på grekiska, Kristus. Den röda tråden är Kristus. Och det vet ni, den klassisk formulering. Bibelns kärna och kärna är Jesus Kristus. Det är en gammal klassisk formulering. Och plockar man bort Kristus liksom ur Bibeln, då faller det sönder, då ser man inte sammanhanget. Ja, så säger nu som ni vet, så säger ju aposteln Paulus. Om man plockar bort Kristus, då ser man inte sammanhanget. Då är liksom tråden borta. Då står det, då hänger en slöja över de heliga skrifterna. Och det är inte så lätt att se då där inne. Då ska man försöka se rakt igenom slöjan. Eller som det står i gamla översättningar, ett täckelse. Ni känner igen väl detta, tror jag. Den formuleringen. En slöja hänger eller ligger över gamla förbundets skrifter när man inte ser Kristus. Först i Kristus försvinner den, står det i andra Korinthierbrevet 3 och 14. Först i Kristus försvinner den. Så man kan alltså säga att Bibelns kärna och Bibelns stjärna är Jesus Kristus. Ja, räcker det med formuleringar? Alla går ju i, de här jag sagt, de hänger ju ihop, de går ju i varann. Man kan alltså ta lite olika formuleringar. En formulering är att den röda tråden är boken om Guds löften om frälsning och dess uppfyllelse. Guds löften om frälsning och dess uppfyllelse. Eller om man tänker på att välsignelsen och räddningen och lyckan, den ges bara genom Gud, genom Herren, och människans synd leder till olycka och förbannelse, så har man formulerat sig ibland med Mose. I till exempel 5 Mosebok 28 kapitel. Välsignelse eller förbannelse. Välsignelse eller förbannelse. Ja, man kan säga Guds godhet och människans trotsighet och synd. Eller man kan säga att det tema är tro och otro. Tro, det är alltså förtröstan för Gud. Man litar på hans nåd och godhet. Otro, det är alltså detta som kommer redan i början på Bibeln. Skulle då Gud ha sagt? Man vet bättre än Gud om man misstror Gud. Ja, man kan ju också säga att den röda tråden, det är Guds handlande med människan. Det är Guds frälsningshistoria, om man så vill. Om vi hinner kunde vi följa den frälsningshistorien lite grann. Men om vi stannar vid formuleringen Guds löften om frälsning och dess uppfyllelse, så har vi kommit in på ordet uppfyllelse, som är sammanfattningen av hela Nya testamentet. Nya testamentet kan sammanfattas med ordet uppfyllelsen eller fullbordan. Och det märker ni när ni börjar att läsa Nya testamentet. Ni läser Gamla testamentet, det förstår jag ni gör, och så sen plötsligt så står det Nya testamentet, och så fortsätter ni och så börjar ni att läsa Matteus evangeliet, och där finner ni då att det om och om igen kommer som en refräng. Det och det hände för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sa det. För att det skulle uppfyllas som var sagt där och där. Och så hänvisar man. Och det är det typiska, att Nya testamentet vill egentligen inte vara något nytt, något vid sidan av de heliga skrifterna, utan vill bara lyfta fram fullbordan, uppfyllelsen. Och om ni tänker på hur Jesus undervisar, så hänvisar han ständigt till Mose och profeterna. Ni har Mose och profeterna, lyssna till dem. Trodde ni Mose och profeterna, så skulle ni lita på mig. Till och mig har han skrivit. Skrifterna, de heliga skrifterna. Ni menar att ni i dem har evigt liv. Ja, det är dessa som handlar om mig. Det är dessa som vittnar om mig. Eller när Jesus efter uppståndelsen vandrar med muslärjungarna, så säger han, så hänvisar han ständigt till skriften. Allt måste gå i uppfyllelse som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Och när den store missionären Paulus är ute och missionerar, så säger han, jag kommer inte med någonting annat än vad som står i skrifterna. Vad jag har talat är ingenting annat än vad både profeterna och Mose har sagt. Så då förstår ni kontrasten, om man nu går ut med, som i NT81, alltså Bibelkommissionen som översätter det nya testamentet, och i noterna där säger, nej, det är en missuppfattning att det handlar om Kristus. Ursprungligen handlar det inte alls om Kristus, utan det är liksom en uppfattning som man läser in, som inte har realgrund i själva texten. Det blir en väldigt konflikt, ett väldigt problem. Och har man den uppfattningen, så må man ju ha den. Men det stora felet, menar vi, det är att blanda ihop den när man ska förmedla vad texten har för uppfattning. Vi kan inte tvinga människor att tro som det står i denna bok, utan man kan ha andra uppfattningar, men om man kritiserar vad som här står, så ska man ju kritisera det som står här. Det vill säga, man måste ju då lyfta fram precis vad som står här. Om tycker man det är galet, så får man ju inte ändra det, utan då ska det galna fram. Och så får man ta ställning till det. Ja, ni kommer kanske ihåg hur ivrig Paulus kunde vara. Han kunde sitta med människor hela dagar för att övertyga dem om att Jesus är den rätta uppfyllelsen av gamla testamentets skrifter. Han satt ibland så länge så att folk somnade. Om vi sammanfattar detta, så har alltså den kristna tron en bestämd övertygelse. Den är presenterad i Nya testamentet, och den är alltså den att Gamla testamentet och Nya testamentet hör samman, därför att den röda tråden, frälsningshistorien, får sin fullbordan i Nya testamentet. Och själva budskapet är suddigt så länge man inte ser denna tråd och denna uppfyllelse. Ser man inte det, så är det som en slöja som hänger över de heliga skrifterna. Genom Kristus och i Kristus försvinner slöjan, och realinnehållet i Gamla testamentet kommer fram i all sin tydlighet. Jag skulle vi nu helt kort kanske försöka följa tråden lite grann. Så vet ni att när profeterna talar om frälsningen, så är det liksom inte något vid sidan av människornas vardag och historia, utan man är väldigt noga med att Guds uppenbarelse, den har ägt rum mitt i historien. Hur har den här historien gått till? Jag är noga med att börja med mänsklighetens hela historia. De här heliga skrifterna börjar med världshistoriens första dag och berättar om hur människorna spårar ur ganska snart. Människorna är från början goda i förening och gemenskap med Gud. Men så kommer otro eller misstro in i bilden, och därmed börjar människans elände. Genom synd, genom misstro, så drar människan över sig separation, olycka, konflikter, elände, gråt och tårar. Gud överger då inte människan, utan han är så god så han lovar frälsning. Och redan tidigt så utfärdas löftet att kvinnan ska föda en frälsare. Hon ska få en avkomling som ska krossa ormens huvud. Och så går historien. Detta löfte preciseras mer och mer. Det är ju väldigt generellt. Lite längre fram så knyts detta löfte till en viss ett, nämligen semiternas ett. Inkommer inte via hamiterna och inte via jafiterna. Alltså det finns ju tre grenar efter Noa. Men det blir ju väldigt många semiter. Så sen snävas det in mer och mer, så att det preciseras till att det kommer via Abraham. Ja, men Abraham hade ju många hustrur. Så får man veta att det kommer via Abraham och Sara, och inte via Abraham och Hagar. Ja, och så får man då veta att det är via sonen Isak. Ja, men sen blir det ju en förgrening från Isak. Så blir det då en precisering att det är inte via Esau, utan det är via Jakob. Så hela första Mosebok är uppbyggt efter detta mönster. Så att första Mosebok är uppdelat i 10 sektioner. Efter skapelseberättelsen följer 10 sektioner som på hebreiska heter Toledot. Och de är uppbyggda så att det kommer, till exempel när man kommer fram till Isak, så kommer en kort toledot först om Esau. Då klargör att det är inte via Esau som frälsaren ska komma, utan det är via Jakob. Och då sväller framställningen och blir större. Och när man då har kommit fram till Jakob, så är man ju ändå inte framme till en riktig precisering, för Jakob får ju 12 söner. Och så får man så småningom veta då att det är via Judas stam. Men Judas stam blir ju vitt förgrenad och stor. Så småningom så får man veta att det är via Isais hus. Och av Isais barn så var ju många som trodde att det måste vara den eller den eller den. Och ofta markeras det att det är den som man inte räknar med. Den som är minst eller obetydlig. Ni kommer kanske ihåg när Samuel ska smörja någon av Isais söner till kung. Så för man fram alla i tur och ordning. Men det är ingen av dem. Då tror man, jaha, det är ingen alls. Jo, det finns faktiskt en till, men honom räknar inte med. Han heter David och bara en ynklighet. Hämta honom, han är det. Ja, så är det via David. Och därmed markerar man då att man har, ja, det kommer att bli så stort så att Messias kallas i Hesekiels bok bara för David, kort och gott. Men ännu vanligare är att man säger Davids son. Så att när den blindfödde ropar enligt Nya testamentet, Davids son, förbarma dig över mig, då säger han i realiteten, du den utlovade frälsaren, du som är Messias, som vi har väntat på så länge. Du kan rädda mig, rädda mig. Ja, det blir alltså via David, och sen följer man då det hela vägen. Så det är ju ganska märkligt då när Nya testamentet fortsätter på denna tråd och klargör att kvinnan som skulle föda säden är av Davids hus och släkt. Och det betonar då särskilt Lukas evangeliet. Maria är av Davids hus och släkt. Och Matteus evangeliet markerar den juridiska ledaren för huset och fosterfadern Josef. Han är också av Davids hus och släkt. Och det är därför som de kommer ner till Betlehem och registrerar sig. Och så blir då denne Messias född i Betlehem som var utlovat. Han skulle födas i Betlehem av kvinnan. Enligt Mika 5. Och dessutom, jag vet inte om vi har talat om, så står det i Mika 5:1, och så som vi översätter, att han är till före tiden, av evighet. Så det är alltså den preexistente, han som är före tiden, ett med den evige själ, som blir människa genom kvinnan, genom Maria. Ni vet hur då Jesus anknyter till detta och säger att innan Abraham fanns så fanns jag. Och man blir väldigt förtretad och tar upp stenar för att kasta på honom. Man uppfattar det som hädelse. Man kan alltså följa frälsningshistorien och se då hur messiasgärningen preciseras mer och mer. Och man kan kanske tycka att den är som tydligast i Jesaja 53, där det skildras hur själva frälsningsakten ska gå till, hur straffet ska läggas på Messias och hur genom hans gärning människan förklaras rättfärdig. Men det finns en rad ställen som målar ut frälsningsgärningen och vem Messias är. Och parallellt med det här då så ser man hela tiden, vad händer med människorna? Vad gör de? Hur ställer de sig till Guds godhet och Guds hjälp? Och den röda tråden, om man följer det istället, så ser man, det är blindhet och trots och syndighet. Man blir föremål för de största gärningarna. Man som tänkas kan, då det går bara en kort tid, så börjar man att klaga. Man blir räddad ut ur Egypten. Och strax efteråt så säger man, vad ska vi ut i öknen och göra? Vi hade det bättre vid Egyptens köttgrytor. Och man knorrar och man klagar. Och man får bröd, manna i öknen. Och man knorrar och man klagar. Så det är som det sammanfattas i 5 Mosebok. Det är ett vrenskande, trotsigt folk som Gud har utvalt för att via detta folket förmedla sina gärningar och sin vilja till alla folk. Detta folk skulle vara en trogen tjänare och ett ljus för folken, men blir en otrogen tjänare och ett väldigt dåligt ljus för folken. Och då kommer då Messias som den sanne och rätte tjänaren. Ja, har man inte lite blick för den här röda tråden, så är det ganska svårt att få sammanhang i Bibeln och förstå vad det hela handlar om. Man går ganska lätt vilse. Och det är väl det som kanske ganska ofta händer. När man sitter vid högre seminarier, vid till exempel teologiska fakulteten i Uppsala, jag har gjort många gånger, så undrar man ibland vad man håller på med. Där diskuteras och nagelfars texterna och man kommer på alla möjliga hugskott och tankar. Och det är inte så underligt, för att man utgår ifrån som en självklar vetenskaplig princip att det som står i Bibeln är mänskliga hugskott och tankar. Och det måste det ju vara. Om det inte finns någon Gud som har uppenbarat, så måste man ju ha fått tankarna från sidan, från människor på något sätt. Och hela tiden försöker man då klarlägga, vad kan man få det här ifrån? Och så står det kanske någonting om änglar, och då tänker man, jaha, hur fick man en sån tanke? Jo visst, det talas visst om änglar i Persien och i persisk religion. Ja, kanske man har lånat det därifrån. Så läser man i skapelseberättelsen att det står Guds ande svävade över vattnet. Ja, vad kan det betyda? Ja, många som läser Bibeln och förstår det ju ganska snart, att när Gud skapade så var det inte färdigt med en gång, utan det var blött, 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 mörkt, 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 vatten, 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 mörker över djupet. Och då står det i texten att Guds ande svävade över vattnet, det vill säga Gud hade läget under full kontroll, precis som en örn har full kontroll över marken nedanför, den håller ut sina vingar och svävar där. Men Det tycker man då kanske inte en tanke som man tror de kan ha kommit på så tidigt. Och så försöker man att tänka sig att det här måste vara lånegods från annat håll. Det finns ju skapelsemyter och berättelser på andra håll. Och då hittar man någon berättelse om någon stormvind i Babylonien. Och det, haha, det måste vara det. Det står visserligen Guds ande, men det menas nog stormvind. Så att i Bibelkommissionens översättning så kommer det att stå en gudsvind. Men man menar med det då att det är den där stormvinden som man har läst om i Babylonien. Och så där håller man på för att försöka förklara, vad ska vi säga, Bibelns innehåll och tillkomst utifrån liksom inomvärldsliga faktorer, utifrån tankar som fanns hos olika människor. Och det är klart, i det här sammanhanget då försvinner den här röda tråden jag har pratat om. Och då försvinner också den Kristus som texterna lyfter fram, och man hittar allt möjligt annat. Idag är det väldigt vanligt med att man försöker att tolka om hela frälsningshistorien på ett nytt så kallat feministiskt sätt. Och det som enligt Bibeln är kananeiska skändligheter, det är det som är det fina egentligen. Och så är det vissa manliga stofiler som har förstört det där. Så det stora nu, det är modergudinnan och andra sådana här saker. Det gäller att upprätta det på nytt. Ja, nu ska jag hålla ord här och inte tala längre, för att korta ner de här inledningarna lite grann och ge mer utrymme till frågor. Så ordet är fritt.